Vemborgäst på det är ju Irene Karlbom Hell här. En stor applåd. Irene kommer från Eskilstuna och vi är väldigt glada över att ha dig här ikväll. För du är en otroligt viktig person för oss. Och det ska jag berätta mer efter att Irene har läst sina dikter. Men jag vill ändå berätta att du vann SM i Poetry Slam 1999. Mm. Och att du också är journalist och kulturskribent. Sen pratar vi mer. Varsågod, scenen är din. Va?
Tackar. Ska man alltid ta sig tid att få upp mikrofonen i rätt höjd? Den kanske är ganska bra höjd. Sådär. Ja, jag vann 99 sådär på järnåldern. Många vuxna människor som inte var födda då. Och jag är inte aktiv med att skriva jättemycket idag. Och det är mest för att jag åker alltid på att vara MC. Så jag tävlar inte så mycket. Och nu tänkte jag, åh wow, Nyköping Library Prize, då kanske jag kan tävla någon annan MC. Nej, men då blir jag gästpoet. Men det gör ingenting. Så det blir som ett, ni vet när någon gammal konstnär får ställa ut retrospektiv och så kommer de med massor av tavlor från de här första försöken och sen så olika perioder i livet. Och, så att det går en 20 år sådär. Och då handlar det också om Poetry Slam, för jag började tävla 97 och då hade Poetry Slam funnits i Sverige i ungefär 2 år. Så det var inte många som höll på. Och då var jag 30 någonting, 30 var jag. Men jag började ju skriva långt innan, jag började skriva redan när jag var 20. Så jag ska börja med några dikter som jag skrev när jag var sådär. Tycker jag nu då, jätteung. Och vi börjar när jag sitter på Konstfackskolan i Stockholm. Och jag ville ju så jättegärna gå på konstskola. Och det tog ett tag innan jag lyckades komma in på en sån. Och då bestämde jag mig för att jag skulle sitta modell. För då skulle jag tjäna lite pengar och då skulle jag också kunna liksom snappa upp lite vad eleverna gjorde och vad lärarna sa. Så jag skulle liksom kunna snika åt mig lite konstutbildning på kuppen där. Så då sitter man ju naken och så är det en massa elever runt omkring som ska måla av en. Och så går läraren runt och liksom undervisar samtidigt. Så jämförde han min kropp med en pizzadeg, va? Jag var 20 år, men han menade inte liksom formen, så, utan han menade liksom att färgen, att det var något sån här blåaktigt skimmer. Så där, som en, och då tänkte jag, okej, okay, jag väljer att ta detta som en komplimang. Och så skrev jag den här dikten. Jag är som en deg, som en ugn, som ett bröd. Ja, jag doftar som mat. Jag fyller ditt fat. Jag doftar som en som kan föda. När månen är full ska jag svänga mitt hull. Jag ska böja min nacke och le. Jag ska växa och svälla och ge. De otacksamma och döda. Dagligen stundligen manar de mig. Rätta dig, tvätta dig, sätta dig rakt. Raka dig där, din snuskiga sak. Banta dig feta och läskiga du. En tjockis vill ingen man hava till fru. Allt du stoppat i din trut gör att du ser löjlig ut. Magra först och dansa sen. Annars får du ingen vän. Men jag svänger mitt hull när månen är full. Och jag doftar som en som kan föda. Så att, ja, så här, kroppsaktivism fanns långt före Stina Wolter. Och det är väl ganska många tjejer som i den åldern som fortfarande skriver den här sortens dikter, ungefär sådana. Men så fanns det ju lite män i mitt liv också. Och de har ju alltid varit en stor inspirationskälla till i dikter, mer eller mindre irriterade, sarkastiska, elaka dikter. Så den här har en fortsättning här. Jag doftar som en som kan föda. Men mannen jag älskar, han är proper och fin. Han hör på klassisk musik, dricker årgångsvin och är kall som ett lik. Han samlar på böcker och antikviteter och han vet vad alla i Svenska Akademin heter. Det var på den tiden man kunde hålla reda på det. Och om jag vill se min älskade le, då får jag prestera, jag massproducera fyndiga elakheter. Ja, han är bildad och sval, men han gillar förtal. Han säger att jag är en sån där hennafärgad radikal som bara skriver pekoral och bor i andra hand och drömmer om att flänga runt med ryggsäck i något u-land. Jag kunde räknat ut att jag och han var inget för varandra. Och sen är det ju så här att idag så är det, det har varit en period där det har varit ganska mycket feminism och ganska mycket ifrågasättande av könsroller och man pratar om genus och sånt där. Men nu börjar liksom pendeln svänga över och det börjar komma mera så här att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Så här. Och det kommer jag ihåg att så där var det ju på 80-talet också. Där känner jag igen, de har jag träffat förut, hej hej. Och idag är det den här Jordan Peterson som handlar om hur män ska vara. Och så på den tiden pratade man ganska mycket om hur kvinnor skulle vara. Och då var det mycket det här med att man skulle liksom, det var särartsfeminism. Eller det var, vi var, kvinnor var extra goda, extra fredliga och hade speciellt liksom de moder jord och föda. Och det var mycket sånt där. Och även om det på sätt och vis, det var ju liksom en idealisering så. Det kan vara lite jobbigt att bli idealiserad. Så då skrev jag den här dikten. Som också driver lite med en känd poet som heter Edith Södergran. Men första raden är från Edith Södergran. Vi kvinnor, vi är ju så nära den bruna jorden. Tänkte jag när jag föll redlös i rabatten. Ja, varför ska just vi vara redliga, goda och fredliga och nära livets nyckel i handen? Tänkte jag vidare. När jag vinglade iväg på stranden. Varför ska jag ha hand med djuren och barnen? Liksom bara sådär, skrek jag ut i natten som var mörk. Varför ska jag tala med naturen? Tänkte jag och kräktes på en björk. Ja. Och så småningom, jag har ju lite fler dikter i den här stilen, men jag tror att vi kan släppa det där. Jo, nej, men jag har några två till som är så här lite korta och fina. Och den ena, den handlar om, den heter Libido. Den skulle kunna heta Inspiration också. Jag känner mig manad att riva en busskur, bo i en stuga i skogen. Manad att kyssa en ababvakt och hissa Dannebrogen. Lära mig äta gröt som jag avskyr. Vara hon som kom över mon. Bli först som kvinnlig överste präst i en ny och korrekt religion. Och då om det finns libido, då finns det ju den här andra sidan, det strudo också, när man inte är fullt lika kaxig men samtidigt hatar sig själv liksom in till storhetsvansinne. Alltså man är inte bara lite kass, man är liksom totalt usel. Jag kräver att avlivas utan pardon. Jag vill bli skjuten med kanon. Jag vill bli dränkt, men jag flyter som kork. Jag vill brinna och dö. Jag vill gråta en sjö och bli hängd på tork. Och de här dikterna hade varit helt värdelösa i ett slam, för de är alldeles för korta. Men så småningom så, och de här, jag skrev en massa såna här grejer och de var ju lite grann som sånger, samtidigt så är jag så fruktansvärt omusikalisk så jag kunde liksom inte göra musik till dem. Och jag visste så pass mycket om poesi och litteratur att jag visste att de var liksom lite körda som dikter, för det är inte så här dikter riktigt ska vara, för att man ska vara en poet och bli utgiven, utan de dikterna är liksom på ett annat sätt. Så de här låg ganska länge, de här låg liksom 10 år i byrålådan tills jag snubblade över Poetry Slam. Och Poetry Slam fanns då på 2 ställen i Sverige. Det fanns i Rinkeby och så fanns det i Halland. Och jag befann mig i Halland. Och hörde en Poetry Slam-tävling i en park. Och tänkte att ja, men där kanske jag kan använda de här grejerna. Då gick jag dit, tävlade, kom 2. Jag fick stryk av en kille som heter Stefan Hjalmarsson. Och då sa konferensen, eller MC:n sa till mig att du, alltså lite taktik, om du hade tagit dikten i omvänd ordning, då hade du vunnit. Okej, okay, tänkte jag. Jag tar dem i omvänd ordning och så kommer jag på att de kanske ska vara lite längre. Så liksom, gjorde jag dem lite längre. Och sen så gick jag tillbaka veckan efter, för de hade det där varje vecka. Och den gången så vann jag över Stefan Hjalmarsson. Men inte bara över honom, utan efter tävlingen så kom MC:n fram till mig och sa: de där, vet du vilka det är? Nej, sa jag. Det är de svenska mästarna, sa han. Fast då var det ju liksom bara typ 10 personer som höll på i Sverige. Så det var inte så stor prestation att klå de svenska mästarna när man själv var på hemmaplan. Men det var väldigt, det var kul, och jag fortsatte att tävla. Och nästa år blev jag Hallandsmästare. Och sen åkte vi till SM och jag kom 3 eller 4. Och nästa året efter så kom jag 3, och sen året efter så kom jag. Och då var inte konkurrensen så stor. Men det var jätteroligt, och då använde jag några dikter som jag hade skrivit några år tidigare när jag var magdansös. Jag har haft lite obskyra yrken som jag har. Det är inte helt normalt. Men för de som inte vet, alltså magdansöser, jag var väldigt seriös med det där. Jag var väldigt fascinerad av den här dansen. Det var det där med att jag svänger mitt hull när månen är full och så. Men man kunde ju också tjäna pengar på det där. Så att jag som då är så här övre medelklass, tönt, åkte plötsligt ut till förorter som Tensta, Husby, Fittja i Stockholm och dansade på krogar. Och då gick det till så att man satt och väntade i något tråkigt omklädningsrum nere i källaren en bra stund, och sen så skulle man upp och dansa, och sen skulle man ner, och sen satt man och väntade flera timmar och hade gott om tid att fundera på saker och ting. Och sen så dansade man en gång till och sen fick man 700 spänn och sen så gick man hem. Och då skrev jag den här dikten. Varje torsdag, jag dansar ensam i någon annans vattenhål. Vattnar någon annans minnen av ett förlorat hemma. Jag snubblar runt till någon annans rytm. Jag dansar in, tada, och sen. Sen dansar de ut. En veckas onda känslor och pratar på ett språk så välbekant för mina öron, att det känns som jag förstod. Jag är en dallrig efterrätt på Husby krog. Och jag har lagt mig till med ovanan att känna mig som hemma på ställen där jag strängt taget inte har att göra. Som här i Betongåsen, 4 på morgonen bland 14 män i vita skjortor med texten Åbro. De längtar hem nu och alltid till hem. Och jag längtar också. Men va? De skulle säga, du är ju hemma. Jag skulle säga, ni vet vad hemma är. Och de skulle le och skaka på huvudet som mot ett barn. Så jag håller klaffen. Ingen vet, men jag håller klaffen på turkiska. Och han är en mörkare version av en jag älskat. En som alltid grubblade på vad han skulle bli. Forskare, journalist eller kanske rent av poet, vem vet. På pricken samma näsa och så samma aftershave. Samma sätt att bära glasögon. Helt enkelt en karbonkopia. En enda tydlig framtidsdröm. Sin egen pizzeria. Och du är nöjd med att gå runt och le åt det som kunnat vara. På så sätt skiljer du dig från de andra. Jag ringde dig. Och därmed har du vunnit. Du ler och seglar ut ur restaurangen. Vi vet samma sak. Vi vet båda att vi aldrig kan mötas. Och det är då vi möts. Ja, den här dikten var ju bara, från början var den bara, den slutade med jag håller klaffen på turkiska. Men för att den skulle funka på Poetry Slam så petade jag in de här andra grejerna som var lite kortare, som ligger efteråt. Och den här funkar jättebra. Den använder jag jättemycket. Men jag hade också en annan dikt som blev en sån här, vad ska man säga, greatest hit. Som jag vann med och som jag också kom näst sist med på ett annat SM. För så där är det ju Poetry Slam. Man kan vinna och komma näst sist med precis samma dikter. Jurysar är olika, de tycker olika. Och den handlar om en man i vanlig ordning. Som jag var intresserad av, för jag sökte någon sorts upprättelse liksom, som jag inte fick. Och då handlar den, och då märker man att den är skriven för ganska många år sedan, för jag pratar om Göran Kropp, vet ni vem det är? Var är? Men idag är det ju lite sorgligt, för det gick ju inte så bra för Göran Kropp, han frös väl ihjäl på någon bergstopp, men på den tiden när jag skrev den här dikten så hade ju inte det hänt, utan då var det här att Göran Kropp, han var överallt i tidningarna, och han var så himla bra. Han var så Göran Kropp, han uppnådde sina mål. Han var sån här übermensch liksom. Han bestämde sig för någonting. Då jädrar såg han till att det blev så också. Men det är inte så. Vi är ju inte alla rustade på det sättet. Eller så sätter vi mera komplicerade mål. Jag vet inte. Det var som om du stod i andra änden av en kratta. Och sköt mig framför dig per telefon. Du öppnar aldrig dörren för mig. Nej, den står på glänt som om jag kommit med en pizza. Och orden faller halvbakta ur mig. Som en dödstrött terapeut kastar du tillbaks dem. Tänder min cigg och går med rödpennan i mina kärleksförklaringar. Och vet vad jag nog tänker egentligen, tror du. Och vi älskar eller något. Du som en dåre slår sig själv medvetslös i en madrasserad cell. Jag som den madrasserade cellen. Som ett barn på skolavslutningen följer jag dig in. Nu ska det ske i klass 2B. Nu ska jag läsa min vårdikt. Det gick lika fort och var lika kul. Du somnade på mig med krattan i ett stadigt grepp och yrade i sömnen om arbetslöshetsersättningen, om budgetpropositionen. Jag sökte en förlorad hälft och fann en statstjänsteman med benig rygg både bak och fram och mellan oss en kratta, en världsdel och lite annat kraps. Men nu har jag glömt. Din rygg har jag glömt och din mun har jag glömt och ditt hår har jag glömt och virveln där i har jag verkligen glömt. Jag minns inte längre. Ditt namn har jag glömt, ditt efternamn med, din adress har jag glömt, ditt sjusiffriga telefonnummer glömt och hur det såg ut hos dig har jag glömt. Alla rum har jag glömt, fåtöljerna glömt och böckerna, skivorna, tavlorna glömt. Och din säng har jag glömt och din röst har jag glömt. Men jag minns inte längre dina framtidsplaner. Jag minns inte längre dina fixeringar. Jag minns inte längre dina 12 grå skjortor. Särskilt en har jag glömt. Så blev du ett projekt. Ett berg jag hittat på för att bestiga. Det var något jag ville åt. Ja, jag ville liksom bara komma upp. Men jag var inte Göran Kropp. Och du var inte K. Två, bara kåt. Pizzan är slut och paketet går hem. Och dörren står på glänt som om ingenting hänt. Ja, om man ska analysera det lite grann. Det kan man ju göra om man vill förstöra dikter, eller hur? Så är det ju så att när jag vann med den här. Då fanns det liksom två sorters poeter. Det fanns de som var lite svåra och som läste som Bruno och K.Y. försökte de göra så här långsamt. Och så var det de som var glada och rimmade mycket. Men det här är ju liksom lite både och. Va? Det är liksom lite allvar och det är också lite rim och det är också lite överraskningar och skratt och underhållning. Men det är inte bara det utan det är. Och den kombinationen, den var jag liksom lite tidig med. Och sen började alla göra det. Och de gjorde det mycket bättre. Så då gick det inte så bra längre. Men jag kände lite stilbildande där i alla fall. Jag fortsatte, nu ska vi se, när, jag kan ju hålla på ett litet tag eftersom det inte är så många som tävlar just. Det är ju tema, är ju det här på något sätt med kulturmöten och att man sörjer lite, att man träffar människor och sen har man, man är i så olika världar så det är väldigt svårt liksom. Och då har jag en dikt som heter Korstågen. Det vore väl dumt att påstå att vi skulle sitta i samma båt. Men den kvällen satt vi i alla fall på samma stol. Först jag, sen du. Sen sa de att jag bar dig hem, men det är inte sant, för du gick mitt i gatan och ropade hej Svensson. Ända sen korstågen har ni knullat oss, nu ska vi knulla er. Jag sa, börja med mig. Ja, men jag ställer gärna upp som representant för den västerländska imperialismen. Du kan tänka dig att jag är till exempel statsministern. Och vi skrattade som bara fyllon kan, innan allt vi inte kunde dela slog igen butiken. När vi möttes igen hade du tagit skeden i vacker hand och spärrvaktsuniformen och medborgarskap i nördnationen och pensionsförsäkringen och umgicks med cheferna, sa du minsann, och log åt ditt gamla jag som en mycket gammal man och var nöjd. Nöjd som en tv där färgen försvunnit och svensk som en död. Och trygg i denna stad som kapar arga prinsar i lagom stora bitar, lägger dem på rad och sedan arrangerar samförståndsprojekt. Mångkulturår. Blattesvenska med lingonsylt och paneldebatt om fördelen med många sorters korv. Och senap ketchup. Och jag tack nej tack. Och senap ketchup. Och jag tack nej tack. Det vore väl dumt att påstå att vi skulle sitta i samma båt. Men den kvällen satt vi i alla fall på samma stol samtidigt. Men sen hände ju en grej. Sen dök det upp en man. Oh, surprise! Och jag blev lite påverkad där och började känna att ja, men det här är ju inga fina dikter jag skriver. De rimmar och de är töntiga och så. Man ska ju skriva såna här fina, lite mer sådär som du vet, Tranströmer. Eller alltså. Ja, ingen kan skriva som Tranströmer ändå, men ni vet vad jag menar. Det ska liksom inte rimma och så, utan det ska vara såna här riktiga fina dikter. Och då skrev jag dikter som är ungefär som den här. Astronauter. Viktlösa satelliter kring varandras dragningskraft. Fnittriga av syre. Inget upp, inget ner, bara ditt stjärnskratt. Vilken dag, vilken natt. I rymden finns inte sånt. Och hur kan någon av oss vara utomjording när vi är gjorda för varandra? När våra omloppsbanor lägger sig så snällt ihop som valpar i en låda. Nedstigning. En virvel ner i vattensvarta hål. Centimeter för centimeter, hekto för hekto söks vi tillbaka till dag och natt. Och vi ska återgå som skalbaggar vid marken tätt och spröten sökande och spänn. Parabolerna vet allt om längtan. Och idag tycker inte jag att det här är så himla kul längre. Jag tycker att det är sånt där som man skriver när man försöker skriva så där som det ska vara. Liksom. Men jag tror inte att det där egentligen var min grej. Och jag var nog inte riktigt hans grej heller. För det där gick ingen vidare. Det var ju väldigt, väldigt jobbigt. Och det blev väldigt jobbigt och att det är fel på en hela tiden. Liksom. Så jag blev mer och mer... Han gjorde slut och så kom han tillbaka. Det här temat är ju hemliga rum och så här. Så nu börjar jag berätta en massa personliga saker. Men det är ganska länge sedan så det börjar bli liksom... Ja, men han gjorde slut och så kom han tillbaka och så gjorde slut och så gjorde han tillbaka och till slut så blev man ju vrak. Liksom. Så jag gick från den här ganska kaxiga, sarkastiska tjejen som mosar alla killar som inte gör som hon har tänkt sig till någonting lite annat. Nej! Jag menade inte så. Nej, men jag menade som du först, men sen ändrade jag mig för jag trodde att du menade tvärtom. Ja, vi menade samma sak. Precis samma sak från början. Men om du vill så kan vi göra tvärtom. Om det var det du menade. Nej, nej. Jag tänkte på dig om du var trött. Åh, nej, jag är inte trött. Jag stannar gärna och går ut och vilar oss i friska luften. Eller hade du något annat, kanske? Ja, alltså. Det är ju många som är så här. Jag brukar inte vara så här, men jag var så ett tag. Och jag skrev, alltså i 4 år så skrev jag typ alla mina dikter handlade om vårt förhållande och de är otroligt sorgliga. Men ibland är de lite arga också och då blir de lite roligare. Så ska jag läsa en här. Jag. Nej, här är mer uppgiven, men alltså, ni ska slippa höra det mesta av det här för det är mer uppgiven. Du trodde jag bara glitterklänning jämt du och alltid stod som på en scen. En som kammar in ett skratt och en applåd och aldrig tjatar, suckar, ältar, ber om råd. Du trodde det var jag, att jag var det. Tror du på tomten med? Du sa jag måste gå, hej då, var bara nej och nej och nej och ja. Jag grät och stöt mig och sa ja, okej. Du har nog rätt ändå. Då var det så. Och vips så var du där igen och jättekär igen och allt var bra och ja och ja och ja och nej igen och hej igen och okej igen och jo igen och ja hemskt mycket nja det var hemskt mycket nja. Och sista dagen sa du sen den var så särskilt särskilt bra. Det kändes plötsligt helt, helt annorlunda då. Förmodligen att jag gett upp allt hopp och redan då bestämt mig för att gå vad du än sa. Du trodde jag bara glitterklänning jämt du och alltid stod som på en scen. Och tydligen var ryggen den bästa biten av mig. För det var ju alltid bara när jag gick min väg som du ville ha mig. Och till slut så slutade jag med ändå med en sån här käftsmälldikt. Som handlar om en relation, men för att den inte ska vara helt ointressant. För att den handlar ju också lite grann om fin och ful kultur och fin och ful poesi. Och vad som är fint att skriva om. För det finns något sånt här ideal att man ska liksom sväva över alla. Alla, ja, ni vet vad jag menar tror jag. Jag sa att dikten som du la på bordet, mitt på frukostbordet, den om att du är så äcklad av den du lever med, det vill säga jag, och längtar så förtvivlat efter någon annan, vem är hon? Varför skriver du så där och stannar ändå kvar och ska vi inte prata om det här, sa jag. Du tittade lite överseende på mig och sa, den dikten handlar om språket. Om mina svårigheter att erövra språket, faktiskt bara språket, faktiskt. Jag sa, förlåt. Alltså, det såg just ut som om det handlade om mig, som om det handlade om oss. Och när du vände dig ifrån mig nu i morse så tänkte jag att vem är hon? Och ska vi inte prata? För det känns som om du glider bort, som om du inte vill, som något är fel. Det känns som det är något. Du skakade på huvudet och sa, ja det var lätt för mig som hade språket att prata, prata språket. Det handlar inte alls om dig och om det gör det så är det en metafor för språket. Jaha, ja metafor, ja. Men då är allting bra då mellan oss då. Men ger du mig en kram då, förlåt att jag är bara rädd för att du inte säger när det är något liksom. Jag är rädd för att det känns som du sa. Alltså, min poesi är inte som din poesi. Alltså din poesi handlar ju om relationer. Min om andra saker. Och jag skulle vara tacksam om du inte hängde ut mig hela tiden. Jag sa, häng ut. Den här dikten handlar inte om dig utan om klappgröt. Faktiskt bara klappgröt, faktiskt. Och min svårighet att erövra en klappgröt som är fel och snackar skit. Och du ska inga andra grötar hava jämte mig. Och du sa språket. Och jag sa klappgröt. Och du sa språket. Och jag sa klappgröt. Och du sa språket. Nu sitter du med språket i en bostadsrätt i Sundbyberg. Och jag med klappgröt i Borås. Borde jag avrunda lite här?
Eller kan
jag, jag kan fortsätta lite. Men alltså, har man gått igenom en sån där grej, då är, behöver man ju liksom driva ut detta ur sig själv. Och ni känner till exorcisten förstås. Och den, inte den nya utan den gamla exorcisten. Så ni vet vem det var som spelade på vad den handlar om. Så den här dikten heter Max von Sydow. Jag vill att Max von Sydow kommer hit. En regnig natt när inget annat hjälper. Jag kastar mig omkring i sängen, pratar rappakalja och sorterar oförrätter. Jag vill att Max von Sydow kommer hit med hatt och väska, stenprofil och svarta handskar. Jag jumpar mellan onda drömmar, brålar ner i kudden. Det är Max von Sydow jag vill ha! Jag vill att han kommer hit och reder ut det här en gång för alla. Att glömma och gå vidare kräver inget mindre än en exorcism. Och jag fick ju en liten exorcism där, så det var bra. Och det här är ju, det här har jag träffat många människor som jag märker att de har gjort det här, att när de går ur ett långt äktenskap eller de går ur en relation som är jättestark så här, då kan de kasta sig in i en passion för att på något sätt det här trampolin, alltså få det där ur systemet på något vis, så de blir otroligt, otroligt starkt. Men samtidigt är det någon slags exorcism, tror jag. Och då skrev jag den här, och då, nu ska det egentligen vara lite så här schysst bossa nova i bakgrunden, men det får vi föreställa oss. Det är nog säkrast att du hittar på ett bra försvarstal genast. För imorgon då har någon sålt din bästa undanflykt i Aftonbladets helgbilaga. Det är nog säkrast att vi gör allt som vi fantiserat om och genast. För imorgon då lyfter jag på luren och får alla mina kloka kommentarer i retur. Det är nog bäst att låta bli, att inte, är nog bäst att vänta, är nog bäst att ta det lugnt och det går över. Vänta, bäst att inte tänka på någonting annat. Jag kan inte tänka på något annat än dig. Det är nog säkrast att vi superskallen av oss genast. För imorgon då behövs det verkligen något bra att skylla på för din del. Till exempel, jag var full, en klassiker i genren. Det är nog säkrast att vi får vår kärlek överstökad genast. För imorgon har vi kanske redan tröttnat på varandra. Och det blir för sent att låta bli. Att inte är nog bäst att vänta. Är nog bäst att ta det lugnt och det går över. Vänta, bäst att inte. Tänk på någonting annat. Jag kan inte tänka på någonting annat än det. Och nu var ju det här med Poetry Slam, det började ju liksom, det började lite ta slut för mig. Men jag fick i alla fall, jag har en dikt till mig efter exorcismen. Eller ska jag ta? Hur länge orkar ni med det här? Så bekvämt att älska dig. Katastrofen inbyggd från början. Man slipper vänta, undra vad haken är. Så bekvämt, du är förtöjd och jag kan drunkna. Jag somnar gång på gång och du är vaken. Varje gång jag tittar upp. Du håller vakt, jag somnar om och om igen. Jag somnar 8 gånger på din arm. Som om vi hade 8 nätter och inte bara en. Jag somnar om och drömmer om vårt liv tillsammans. Kapitelvis. Kapitel 1. Vi promenerar vid en bro någonstans. Du är på dåligt humör. Någon har varit dum på jobbet. Jag säger åt dig att be dem dra åt helvete. Men det gör du inte. Eller om det var tvärtom. Det var du som sa åt mig att be dem dra åt helvete. Jag gjorde det inte heller. Men det kändes bättre sen. Kapitel 2. Vi promenerar vid en bro någonstans. Du är på dåligt humör. Någon har varit dum på jobbet. Jag säger åt dig att be dem dra åt helvete. Du gör det. Och blir av med jobbet. Jag säger att du behövde väl inte ta det så bokstavligt. Du säger att det kändes bättre sen. Kapitel 3. Vi promenerar vid en sjö som jag försöker hitta till. Du står ut med det. Kapitel 4. Vi sitter vid en bardisk och är måttligt fulla och extremt lyckliga. Kapitel 5. Vi kan kyssas hur mycket som helst, när som helst, och då gör vi det av någon anledning nästan aldrig. Kapitel 6. Hade jag vetat att du röstskolkade i EU-valet hade jag fan aldrig gått i säng med dig. Kapitel 7. Jag är trött på din jävla pyttipanna. Men pastan är okej. Kapitel 8. Sluta stöta på marken. Det gör du visst det. Tror jag är dum? Var otrogen med mig så kan du vara otrogen mot mig också. Sluta genast. Jag somnar på din arm och drömmer om vårt liv tillsammans. Kapitelvis. Jag somnar 8 gånger som om vi hade 8 nätter och inte bara en. Den där hade ju liksom inte funkat i Poetry Slam. Det är liksom inte tillräckligt. Det är en annan sorts dikt. Jag tänkte om det hade varit folk här som planerade att tävla hade jag kunnat ge dem lite goda råd. Men ni kanske tävlar någon annan gång. Ni kan få lite råd. Vi var två skrikande behov som låtsas bli förälskade i blindo. Jag ville glömma vad han nu hette. Du ville slippa ditt liv som tömt. Jag ville ha en grundlig exorcism. Du ville kolla om det gick. Du ville springa ut på gatan och skrika, ha, det trodde ni inte om mig. Jag ville springa efter och skrika, tyst idiot. Vi var två skrikande behov som låtsas springa ut i gatan. Och om du sätter dig bara lite längre bort än nu så kan vi semaforera till varandra. Tack för exorcismen, kan vi säga. Tack för injektionen. Tack för operationen. Tack för alla vackra ord. Men då har jag egentligen bara en dikt kvar. Jag skrev en dikt till som var en sån här riktig slamdikt. För ett tag så var det väldigt, väldigt populärt bland manliga poeter att prata om sin manlighet. De pratade mycket om att de var män. Och då tänkte jag att jag hänger på alla trender så att jag har skrivit en dikt som handlar om att jag är man. Jag är man. Okej, jag är väl mannen utan snopp då. Men med gott om stake i min kropp då. Ja, jag har en manlig intelligens och ett manligt självhävdelsebehov och jag är hårigare än ni anar. Ja, som man är jag visserligen ganska så homo men inte särskilt fjollig. Min feminina stil är bara en modegrej. Jag kan hugga ved och tilläggsisolera. Jag kan peka med hela handen och säga nu är det så här va. Och jag... Jag kan ta konstpauser så långa att ni kan hänga tvätt på dem. Och ni kan kalla mig för machosnubbe, muskelknutte, gubbjävel och chauvinist. Och jag är fan ingen jävla feminist. Okej, okay, jag ljuger lite grann. Men bara det bevisar väl att jag är man. Mm. Okej, okay. Jag har av naturliga skäl lite svårt att få till ett ordentligt stånd. Men jag gör så gott jag kan och bara det bevisar väl att jag är man. Jag tjänar mera pengar än min man och bara det bevisar väl att jag är man. Jag är kar för min hatt. Jag är grabben hela dagen. Jag är killen man kan lita på som man ringer när man behöver en man med en borrmaskin. En lagledare, en avdelningschef, en statsminister, en poetry slam vinnare, en påsättningskonstnär, en mjuk innerst inne under den hårda ytan man så här lite uppknäppt. Jag är mannen i ditt liv. Jag är mannen i mitt liv. Jag är man, det är jag som är man. Tack. Tack för mig.